dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Killar kanske inte identifierar sig på samma sätt med en frisyr eller ett snyggt plagg.
Nej.
Utan de bara vaknar på morgonen och går ut i
och
världen.
Och tänker, hallå i världen.
Varför ställs det högre krav på oss att vi ska vara så jävla politiskt korrekta? Det ställs ju aldrig såna krav på typ män.
Hej Flora.
Hej Frida.
Hej Kakan.
Hej tjejer.
Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Du har haft ett litet breakdown här nu.
Jag har det fortfarande lite i munnen. Beställde mat, skrev inte starkt. Fick, alltså det är så starkt. Det här är starkaste jag ätit i hela mitt liv. Det brinner i munnen.
Ja, du får se till om vi ska pausa så att du får supla lite mjölk.
Men det går bra, det är bättre nu.
Du ser lite tårögd ut.
Ja, men
lite
det, kom tår alltså.
Fint att du vill vara med oss idag. Vi har fått en massa frågor till dig från våra lyssnare. Många har ju ganska bra koll på dig, så är det ju. Och jag och Frida satt och pratade om det här innan du kom, att folk känner ju till dig från väldigt spridda håll. Du har ju liksom väldigt många...
Alltså väldigt många tentakler åt väldigt många riktningar. Jag tänker att vissa kan känna igen dig från typ Idol, och sen är det vissa som känner igen dig från mer modesammanhang med typ L. Och jag blev nog först introducerad till dig när jag såg något konstprojekt. Jag tror det var som du kanske gjorde på Konstfack.
Ja, med naglarna.
Ja, precis, med naglarna. Och det var nog det första i samband med typ blogg på Nyhetsguiden. Det känns som att du liksom...
Jag
sipprar ut i så många olika
kanaler. Det är också rätt många barn, alltså speciellt när jag gjorde julkalendern förra året.
Ja, just
det. Eller förra blir det nu, var det ju extremt många barn som tittade på mig på stan och sådär. Det var roligt, och så kunde de inte riktigt sätta fingret på varför de kände igen mig. Men få vet ju om att jag är konstnär och liksom utbildad på Konstfack och undervisar där. Det är som en sån liten... grej som folk kanske inte riktigt har snappat upp. Eller att de bara, ja hon kallar sig konstnär. Taskigt.
Men hur känns det då, att det är någonting som folk inte har snappat upp?
Nej, men jag tycker att det känns ganska så här naturligt. Men det är ju en så himla stor identitet för mig. Så jag gråter ju inte blod, men det är kanske lite irriterande. Men
jag tänkte lite på det när vi gick igenom frågor och saker vi ville ta upp med dig och så. Och både jag och Flora håller också på med väldigt många olika spridda grejer. Och man har ju ändå ett visst antal timmar på dygnet. Kan du känna att du kanske inte får så mycket tid liksom i verkstaden som du hade velat när du gör alla de här olika sakerna? Eller känner du att ditt arbete där får näring av alla andra
så
grejer du gör?
Så känner jag absolut. Och jag känner också att jag inte hade velat vara en konstnär som jobbade 40 timmar i veckan i min ateljé.
Du går runt och hasar dina så här tofflor.
Ja, exakt vad jag gör. Och så brukar det liksom vara så varmt inne i min ateljé, för att jag är keramiker och då står ugnen på, att jag bara har ett förkläde. Very sexy.
Oh yeah!
Nej, men jag tycker kanske överlag att jag har för lite tid i liksom ateljén, men när jag är där så brukar jag ändå gå undan liksom. Jag är ingen person som sätter mig och bara med en klump ler och bara vad ska jag göra idag, utan jag vet vad jag ska göra. Och jag har liksom väldigt sällan varit inspirerad av andra konstnärer. Jag är mer inspirerad av alltså populärkultur. Var än feminismen finns är ju liksom mitt intresse. Så det är bra att det ser ut så här för mig.
Du sa att konstnärskapet var en stor del av din identitet. Vi hade en fråga om det.
Jag vet inte exakt vad den formuleringen var, men så här, vi pratade mycket i förra avsnittet om identitet och vilka attribut och symboler.
Alltså identitet kanske egenskap, inte så identitet som man föds med. Kanske att man föds in i att man bor till den här klassen eller den här stan, utan kanske identitet som man tillskriver sig själv om vad som är viktigt att andra uppfattar den.
Ja.
Och i och med att du då jobbar med väldigt många olika saker, ser du på din identitet som någonting så här flytande som liksom tar form på lite olika sätt? Eller om du skulle beskriva liksom dig själv, vilka symboler eller liksom attribut använder du då?
Jag tror alltså först och främst, och det är ju någonting som jag har identifierat mig med sen jag var 11-12, det är att jag är feminist. Jag är en kvinna och jag är feminist och jag är lesbisk. Och det är någonting som jag också, alltså jag jobbar ju också med att jag är feminist. Nästan vad jag än är så handlar det ju om det, och jag kan ju aldrig gå ifrån det heller. Så det är nog min största identitet. Och också, jag tror om jag jämför med tjejer som inte hade den alltså den barndomen jag hade, alltså jag var ju väldigt utsatt som barn på många sätt. Jag tvingade ju mig också, alltså jag har aldrig varit ett blankt papper. Sen tror jag nog inte att kanske någon tjej har varit det, men jag har ju kompisar som har vuxit upp med att det enda de har fått höra om sitt utseende är ju att de har varit så här snygga och söta. Det hörde jag liksom nästan aldrig när jag var liten. Jag hörde bara att jag var äcklig och ful och fet och fel. Och då blir man ju också tvingad till att skapa sig en, alltså att bli sökande. Så det har jag ju varit i, alltså från unga år, och också haft föräldrar som har uppmuntrat mig väldigt mycket till det.
Mm.
Men flytande tror jag nog inte. Alltså flytande i den meningen att jag nu, alltså det, skillnad från när jag var ung, när jag kanske var så här 21-22, så tänkte jag så här, ja, men jag hänger bara med så här radikala feminister, anarkofeminister, jag har världens bästa samhällsanalys. Klipp till, är 35 och tänker att jag har så jävla mycket att lära mig och att det är underbart. I den mån tycker jag att det är flytande, att jag är så här, jag är ödmjuk inför att jag kanske inte vet ett skit egentligen, eller jo, det vet jag, men att jag liksom, jag kommer utvecklas så sjukt mycket som människa.
Mm. När du säger att du växte upp och inte kände dig, alltså jag vet inte vad du använder för ord. Att du,
att jag kände mig utsatt.
Nej, men att du sa att du inte kände dig snygg. Att du inte uppfattade att du var liksom en av de så här söt och snygg.
Nej, alltså det var ju för att jag inte, alltså när jag kom, det är klart att jag var ett sånt jävla cute barn. Jag var jättesöt. Men jag var tjock, och det är ju lika med att vara ful och fel och hemsk. Det fick jag ju höra varje dag. Alltså varje dag, alltså ända upp till högstadiet. Och det, så är det ju fortfarande. När folk pratar om mig, alltså när folk sprider hat eller hatar på mig, då handlar det ju alltid om att jag är tjock först och främst. Och då är det är ju nästan allt uteslutande män som pratar om det. För det verkar vara det värsta som många vet.
Mm.
Men när det kommer till män, till straighta män liksom, så handlar det ju om att en fet kvinna är inte en attraktiv kvinna. Och är inte en kvinna ett liksom sexobjekt för män som de vill ha sex med, då ligger man ju så himla, det är provocerande för dem. Och det är ju liksom inte en gissning, utan det är ju så det är.
Jag har en vän som har tittat nu på spåret och som frågade mig så här, kan inte du fråga Kakan hur hon har fått en så bra relation till sina föräldrar? Eller om det är så ens?
Det är allt man sitter och tänker, eller det var det enda jag satt och tänkte bara, gud vad hon verkar ha det härligt med sin pappa. Eller alltså också hur smarta ni var, men jag noterade.
Speciellt min pappa, väldigt smart. Han har en sån sjuk hjärna. När jag sitter i den där buren, jag bara, hur fan vet du det? Alltså hur fan vet du det där? Sen briljerar man någonting, man bara, teskedskumman. Sen är han tillbaks, alltså han har en sån sjuk hjärna. Ja, men jag tänker att jag har en bra relation till min familj, men den är också problematisk som alla andra familjer. Och vi är absolut inte en sån där härlig, lycklig, skimrande familj, utan vi har haft jättemycket problem. Men jag tror, jag pratar mycket med min syster om det här, men jag tror att det är liksom, det handlar om att vi har haft jättemycket trauman i vår familj och släkt. Och att vi har tagit oss vidare genom det. Men också att vi liksom inte riktigt har gett oss. Utan jag vill ha en bra relation med min familj. Då har jag krigat liksom. Även om det har varit jättejobbigt. Och jag gör det fortfarande. Jag anstränger mig mycket.
Hur anstränger du dig? Hur
krigar du? Är ärlig. Typ har jobbiga samtal. Bråkar ibland. Pratar. Men nu tycker jag mest bara att jag måste. Alltså jag är 35 år. Jag kan inte. Det tog lång tid för mig att förstå att mina föräldrar är också människor. De är inte bara mina föräldrar. Och att jag inte behöver liksom ta ansvar för dem som föräldrar och familjemedlemmar.
Vilket är så skönt, men det är också så provocerande att det är så. Man ser alla sprickorna.
Men alltså jag är så jävla nöjd med min familj. Jag vill inte ha några andra.
Nej. Vad fint. Ja. Men just den grejen att så här våga ifrågasätta och säga emot och våga ta konflikten. Mm. Är det någonting som så här du har blivit uppmuntrad att göra eller någonting som du har så här självmant vågat?
Jag tror både och. Alltså min mamma kommer ju från en missbruksfamilj. Och hon har ju liksom alltid då strävat efter att vi inte ska ha samma relationer i vår familj som hon hade i sin familj. Men det är också svårt att byta det mönstret liksom. Det är både och. De har ju uppmuntrat, absolut. Det är en ganska frispråkig familj jag kommer ifrån. Mina föräldrar är, de har varit väldigt uppmuntrande. Alltid. Alltså inte alltid, inte alla sked. Alltså de har ju inte varit glada för att jag har liksom varit aktivist. Det, på ett sätt har de varit jätteglada och jättestolta. Men de har också varit oroliga för mig. Herregud, vad jag har utsatt dem för saker. Men man måste ju få leva. Man måste ju få gå på alla de här demosarna och göra alla de här grejerna utan att... Men jag har alltid varit ganska ärlig med dem och berättat saker. Men de mest liksom kanske olagliga sakerna har jag berättat i efterhand så att de inte behövde oroa sig så mycket. De får så postoro.
När började du engagera dig politiskt på det sättet att du gick på demos och liksom blev mer aktiv?
Alltså jag växte upp i ett hem där mina föräldrar var väldigt politiska, men de lämnade liksom... vad ska man säga, vänstern eller autonoma vänstern för att de tyckte att det var så medelklass och det kan jag ju verkligen hålla med om. Men jag började engagera mig, alltså feminist blev jag ju väldigt tidigt, men engagera mig började kanske jag i 20-årsåldern, 19-20. Och det var ju skönt för då hade jag ju liksom varit feminist ensam väldigt länge och det blir ju dumt alltså när man är feminist ensam. Om ingen att bolla med och ingen att utvecklas med... Men sen så på gymnasiet, nej men då var jag i och för sig 15, så jag, på gymnasiet så träffade jag en tjej som också var feminist och det var som att jag bara, nej, världen öppnade sig. Alltså det är som att jag bara hade samtal om saker som vi, alltså som jag aldrig hade fått prata om innan. Och började hänga på så en studentnation i Lund som heter Smålands där det hängde så jävla så coola så punkflator som jag bara wow. Och sen tänkte jag så här, gud, så där radikal kommer jag aldrig bli, klipp till, blev exakt som de var. Men det var en, det har varit en bra uppfostran och ett intressant liksom och väldigt lärorikt liv. Men jag skulle nog säga att jag liksom, även om jag har kammat ut mina dreads och inte har några piercings och jobbar på L nu och köper typ dyra skor, så är ändå, jag är ju liksom minst lika politisk nu. Jag har ju mycket mer kunskap om saker nu än vad jag hade då. Men då var det mer som att jag levde by the book på ett annat sätt, som jag också kan tycka är väldigt destruktivt, men bra.
Men du menar att du inte lever by the book nu?
Men inte på samma sätt. Alltså nu äter jag till exempel kött, det skulle jag aldrig gjort då. Och jag trodde aldrig att jag skulle göra det heller. Men det gör du.
Mm. Varför tror du att det skiftet har skett?
För att jag blev väldigt sugen på kött. Mm. Och att jag tänkte, kan en kvinna få leva? Ja, då får ju inte, det är några djur som inte får leva. Men en sån sak är alltså så här moralisk för mig.
Men är det så lite du tänker när det kommer till feminism i det stora eller ditt politiska engagemang? För jag har hört dig säga den sägningen liksom.
Och jag älskar den sägningen, jag skulle ramla in den.
Kan en kvinna få leva?
Ja, men kan en kvinna få leva?
För det känns ju som att det öppnar upp väldigt mycket till liksom att det blir lättare att ta till sig vissa budskap och liksom att man, men vi har pratat om det också så här att i många fall, jag är ju vegan till exempel, det är lättare för mig att vara vegan och kunna flexa ibland och upprätthålla den livsstilen än att vara vegan och aldrig få liksom ta ett kliv utanför det. Mm. Och då blir det mycket svårare att upprätthålla det liksom.
Ja, men det är också lättare för dig till exempel att vara vegan som har tillgång och kanske pengar att köpa sån mat och också ens, vad är veganism? Att ens veta om vad veganism är. Mm. Men jag, för mig så handlar det också mycket om så här att jag var, man kan kolla tillbaks på min ungdom och tänka att jag var väldigt ätstörd och just det här kontrollerandet vad man fick äta och inte äta, det var så jävla mycket så här pekpinnar och skuld, så här hets åt, och det var liksom väldigt svårt också från autonoma vänstern där jag kommer ifrån, där var ju nästan alla veganer. Mm. Och för mig var det också ett sätt för många tjejer framförallt att styra sina ätstörningar. menar ops inte du, förlåt. Men jag menar att det var saker som hände då. Det var till exempel helt normalt att alla hade ångest och typ skar sig själva. Det var typ en norm. Det var också en norm att folk hade ätstörningar, var vegan också, kunde man skylla på det. Men så tänk, alltså för oss kvinnor, kan man få leva? Kan, alltså, varför ställs det högre krav på oss att vi ska vara så jävla politiskt korrekta? Det ställs ju aldrig såna krav på typ män.
Det är ett tema vi har pratat jättemycket om, att ju mer man höjer rösten och vill ta upp vissa ämnen, mm, så förväntar sig folk mer och mer av en på alla plan i livet. Och att det är väldigt, det är absolut rimligt att om man har någon typ av plattform, att folk, att det finns en intern kritik, att folk upplyser en om saker och så. Men att den tonen är, ja, jag vet inte.
Nej, men den är svår, och vi har, både Frida och jag har på sistone, kanske framförallt, haft ganska kämpigt med att så här, hur länge ska man orka hålla på med det här, för att det känns som att folk blir mer och mer också måna om att så här, trycka till när de kan. Liksom.
Ja, men
framförallt tjejer mot tjejer. Liksom. Ja.
Samtidigt som,
men vad får ni för kritik då?
Mycket handlar väl om att vi, alltså det är väl lite olika.
Ja, alltså det kan,
men mycket, kan... Vissa saker handlar om att vi har en förgrundanalys, att vi vet vita och medelklassbakgrund. Och sen finns det även mycket Flora som har en mer vegan och miljöfokus, kanske också får ganska mycket kommentarer om kanske så här resande eller att man inte slösar på resurser. Och typ så här, det klassiska exemplet är ju badkarsexemplet, när folk, några tyckte att Flora inte skulle bada badkar.
Nej.
För det gick åt mycket varmvatten.
Nej.
Och då kan jag tycka, kan en kvinna få leva, kan man få ta ett bad?
Ja, men det är liksom, jag tänker också vi kvinnor som bara, alltså jag kan bara säga, du vet, man, en dag när man tar en titt på sitt liv, man bara, va? Jaha, jag lever fortfarande. Det kan jag tycka är ett jävla under att man inte har gått och tagit sitt fucking liv. Ja, men så här, nästan alla tjejer är med om sexuella övergrepp. Vi är förtryckta sekund efter sekund. Vanligt jävla schyssta mot era systrar. Låt Flora ta ett fucking bad.
Men det som skedde förra veckan var ju att vi gjorde den stora missen och började söka på vårt namn på Twitter. Det får man inte göra.
Nej.
Jag gick runt och var skitarg den dagen. Och var skitarg mot alla jag träffade. Och jag var såhär, nej men jag vet inte, jag mår inte så bra idag. Typ. Och sen på kvällen slog det mig bara, men just det, jag läste ju alla de här sakerna om mig själv i morse. Som jag tänkte då, det här tar jag inte åt mig.
Jag har tagit bort min Twitter, PGA-orsak.
Mm. Hur gör du för att liksom palla att folk ska tycka och
tänka?
Det
var den första
saker.
Frågan när vi började bolla typ så här, okay, Kakan kommer, vad man pratar med henne om. Så bara, hur hon orkar?
Nej men alltså, jag orkar inte. Och då menar jag inte att jag orkar och då slutar jag jobba med det här. Fast jag har många gånger har tänkt, jag orkar inte vara en offentlig person längre. Jag går tillbaka och jobbar på Emmaus och tar en liten god lön och typ, jag vet inte, åker inte så mycket taxi. Men nej,
går hem och tar ett bad.
Ja, precis, nej, jag har tyvärr inget badkar, men jag älskar bad. Och vet ni vad? Innan hade jag badkar, då badade jag varje dag. Sug på den. Vad då, tror ni att det är lyssnare som kritiserar er?
Delvis.
Men sen så finns det ju kritik och kritik. Alltså det finns ju absolut rimlig kritik och stunder då man...
Men det är också så här, att alla feminister måste vara så här, nej men jag förstår, jag är, det är klart att jag är öppen för kritik. Man bara, men säg en dude som gör så. Män bara tågar genom livet med typ sånt supersjälvförtroende och bara...
Och framförallt att folk inte avkräver dem att de ska ta det ansvaret.
Nej, så bara, varför ska ni... Så bara, du måste ge plats. Man bara, jag tar plats. Alla andra kvinnor kan också ta liksom få den platsen. Vi ska inte göra avkall. Sen så kan jag ofta... Jag kan göra avkall till liksom reserverade personer. Absolut. Men alltså, folk kommer inte dö för att ni har en podd eller bloggar eller skriver eller fotar eller whatever. Nej, jag har fan inget tålamod längre.
Nej, men för det är väl det jag också känner, att jag blir mer och mer förbannad. Förut kunde jag bli mer ledsen, men att jag nu känner att det liksom, jag stod och sparkade i en snödriva och bara sparkade och bara, nu skiter jag i det här, nu orkar jag inte. Men liksom, du säger att du inte orkar, men att du ändå jobbar vidare liksom.
Ja, men jag tror
att... har du några strategier när
det kommer? Ja, men det är att jag, dels så tar jag ju hand om mig själv mycket bättre. Alltså typ, jag sover mer, jag jobbar inte alls lika mycket som jag gjorde innan. Jag jobbar ändå mycket liksom, men till exempel nu så har jag så här ett skrivbord på L och arbetskamrater som man kommer att säga hej till på morgonen, det ibland då, och det är så jävla mysigt. Och sen så, jag menar, när allting till exempel hände med Audi, då var ju det liksom, det var ju skitjobbigt. Då var jag, ställdes jag inför en helt ny nivå som jag inte visste hur jag skulle hantera.
När du gjorde vad då, sa du?
Det var så himla...
Det här med Audi, när Audi gick ut och bröt ett kontrakt.
Har du hört om det?
Det här har jag missat.
Det var så himla, jag kommer ihåg när jag läste det, alltså det kändes så himla, ja, det var så sjukt.
Och då, någonstans där så förstår man ju också vilka det är som är ens riktiga fiender.
Men vill du berätta vad det var som hände?
Men jag skulle göra en kampanj med Audi, och när de la ut den här kampanjen på sin Facebook-sida, då var det en annan grupp på Facebook som uppmanade till bojkott. Så några tusen personer gick in på Audis Facebook-sida och skrev ner hur vidrig jag var och hur kan ni samarbeta med den här personen. Och utan att säga till mig så avslutade Audi kampanjen. Och det innebar ju liksom att det var en mobb som hade, de kunde styra den här kampanjen. Det var ju, alltså mobbar var ju inte nytt för mig, men det var ju nytt för mig liksom att det finns, att det fick sån kraft liksom. Men efter det har inte jag ens varit inne på min Twitter. För att jag inte orkar, men det var, ja, det var jättejobbigt, det var svårt att hantera.
Och att Audi då inte tog ställning eller stod upp för dig, utan att de
istället... Nej, de tog ställning för de här Facebook-användarna.
Det känns så himla märkligt att när ett företag vill göra en mer färgstark kampanj och så väljer de en färgstark person, men sen så klarar de inte av att backa den personen om det skulle behövas.
Nej.
Det känns så platt.
Men nog om kampanj, men vad som... Jag kan tycka att det är svårt att hantera, men nu för tiden, detta var ju inte så länge sedan, men jag tycker nog ändå att jag hittar sätt. Alltså jag uttalar ju inte mig om allting som jag vill uttala mig om. Det går ju inte att säga samma sak som man säger till kompisar kanske, som man säger till andra. Och det är också en så här, varför ska jag, bara för att jag är en person med åsikt, jag behöver inte säga allting utåt liksom. Men det här med att vara självkritisk och vara en vit tjej tycker jag är så jävla viktigt. Jag har lärt mig så jävla mycket av mina liksom feministiska kompisar som inte är vita. Men de kraven vi ställer på oss själva som vita kvinnor eller vita feminister, det är ju inga vita män som ställer det på sig själva. Det blir ju liksom verkligen någon slags, det är inte bara en ond cirkel, det är ju också en god cirkel med att vi ifrågasätter oss själva och våra privilegier. Men det är också, ska ni sluta ha en podd då?
Ja, några som tyckte det i alla fall.
Ja, det finns ju de som tycker det. Att den ska läggas ner liksom.
Ja, men...
Men jag tror att,
Då behöver inte de lyssna på den. Tänk på alla jävla killpoddar som finns.
Ja, men framförallt så upplever jag att folk har väldigt svårt att sålla bland sin mediekonsumtion. Det är väldigt roligt tydligen att uttala sig om saker som man hatar, fast man väldigt gärna hade kunnat skippa och lyssna på det. Eller liksom så. Hur som haver, vi går vidare.
Ska vi ta en fråga som också har lite med identitet att göra? Jag tror att det här är lite kopplat till... Jag har inte läst din bok.
Jag har.
Den är så bra.
Den är så bra, läs den.
Vad heter den? Hela kakan?
Jag skulle ta med den, men jag glömde. Jag skulle ta med varsitt ex till er.
Jag har.
Vill du säga, innan den här frågan kommer, vill du säga några rader om vad det är för bok?
Men det är liksom som en liten potpurri skulle man kunna säga. Och den är verkligen... Det är inte hela kakan, men det är goda 23% kakan brukar jag säga. Nej, men det är ju, det handlar om en uppväxt, det handlar om klass ganska mycket, om handboll och mina föräldrar, min syster.
Jag tänker att det är lite som att du lägger armen om en.
Mm.
Alltså att så här, det är ju verkligen, man får ju veta mycket om dig, men man känner sig också inkluderad i det, liksom en värme.
Jag har verkligen skrivit den till folk. Både till folk som jag vill bekräfta, som bara, ja, allt detta sjuka förtryck som du upplevt, du har liksom inte hittat på det, utan så är det. Men också vill jag ju gärna läxa upp folk. Är det så fel? Nej.
Den här frågan då är: det är väldigt vanligt att vi kvinnor vill manifestera inre förändringar med yttre i vårt identitetsskapande. Frågan kvarstår, varför är det så? Varför gör så många fler tjejer så, men inte killarna? Det är bara lalla på, verkar det som, generellt. I samma kläder, i samma hår, även om det uppenbarligen gjort ont. Alla eller många tjejer har väl gjort en makeover vid ett uppbrott eller en stor förändring i livet. Även jag själv. Och att det är kul med förändring såklart. För att det sänder ut massa signaler till omvärlden. Är det en omedveten eller medveten strategi?
Vad är frågan?
Jag vet inte exakt vad, om det är tydligt med frågan är, men att...
Men jag förstår ju vad hon menar.
Man har ju själv gjort väldigt många makeovers. Att man går in typ såhär, nu ska jag vara en sån här person. Eller nu är jag gjort slut, nu ska jag klippa av mig håret.
Gud, har jag typ aldrig gjort.
Har du inte?
Nej, inte makeover för att vid ett breakup. Men däremot så förstår jag ju, alltså, vad hon menar med
att man använder det yttre på olika sätt som verktyg typ.
Nej, men det är ju bara för att, men jag tänker så här med män. Män är ju normen, män, kropp och liksom ansikten och hela deras person är ju normen. De är ju som, de behöver ju inte lägga på attribut för att bli speciella, för att de är redan det. Jag tänker också att det ligger mycket ångest bakom att vi håller på, och då tänker jag inte att så här, och jag har så mycket ångest jag ska färga håret, eller jag har så mycket ångest jag ska köpa de här jeansen, utan så här, det är så invävt i vår könsroll, i så här kvinnors könsroll. Och så tänker jag hbtq-personer, att vi alltid kanske är på jakt efter någonting, alltid en förändring för att ha lite det som en överlevnadsstrategi kanske.
Ja, men det är väl också den grundläggande viljan av att bli accepterad eller invald i en grupp liksom.
Verkligen.
Och att man då med hjälp av yttre attribut kan nå det, liksom få vara med i en viss grupp är ju jävligt... Det är ju,
ja, framförallt alltså, i killgruppen att bli accepterad av män. Att man så här måste se ut på ett speciellt sätt eller liksom vara på ett speciellt sätt. Och vara, alltså, även om man inte har sex med män, så här sexuellt tillgänglig och attraktiv. Mm. Killar kan ju se ut som fan och ändå anses som liksom attraktiva.
Mm. Jag tänker också att som kvinna kanske man identifierar sig mer med sitt utseende som person.
Mm.
Och att om man då vill göra en inre förändring så gör man också en yttre förändring för att de två sakerna hjälper en. Jag ska nu snart färga blont till exempel.
Oh, sklar.
Och det är ju liksom en grundar i någon typ av inre så här, någonting, och sen då vill jag liksom manifestera det i det yttre på något sätt. För att de två hänger så nära ihop. Att killar kanske inte identifierar sig på samma sätt med en frisyr eller ett snyggt plagg.
Nej.
Utan de bara vaknar på morgonen och går ut i
och
världen.
Och tänker, hallå i världen.
Exakt.
Här är jag.
Jag är så snygg så jag håller på att ramla om kul som Fridas kille.
PSD är du inte. Men,
PSD är han.
Men, ja, men också liksom att vi kvinnor är så himla, vi är så himla medvetna om varenda liten rörelse. Det är som att vi har sån koll på våra kroppslemmar. Mm. Det tänker jag väldigt mycket på när jag är på Friskis och Svettis och dansar.
Ja.
Att så här, män har typ, eller generellt så har män väldigt dålig koordination och har ingen så här, kan inte dansa så bra och gör gympaövningarna fel, och men de ska ändå stå längst fram eller i mitten. Mm. Och det är så här, då, jag tror liksom att jag skrev om det i min bok, att så här, män behöver inte ta ansvar för sin kropp på samma sätt. Vi är hela tiden medvetna om vår kropp. Är vi för tjocka? Är vi liksom, tar vi för mycket plats? Hur sitter jag med benen? Hur är jag? Är jag feminin nog? Hur är min röst? Och sådär. Och det är kanske därför också vi är bättre på att dansa. Nej, men att vi har sån extrem kontroll på vår kropp liksom, också av rädsla.
Det krävs av oss.
En rädsla för att någon ska gå över vår gräns mot kroppen liksom.
Mm.
Vi har fått en annan en fråga som är i ett helt annat hörn. Som lyder så här: jag har en kompis som precis kommit ut som gay, och alltså jag couldn't care less om vilken sexualitet hon har, men vill ändå visa att jag bryr mig och stöttar henne. Men vet inte riktigt hur jag ska reagera, eftersom jag vill inte liksom förstora det till världens grej, som om att det skulle vara något konstigt, men blir samtidigt konstigt om vi inte pratar om det.
Mm. Vi lever ju liksom i en väldigt liberal tid där det ska vara så här: va, jag bryr mig inte om vad du har för sexualitet. Men sexualitet är ju superavgörande för en människas liv och mentala hälsa inte minst. Och så där var lite mina föräldrar när jag kom ut. De bara, ja, men vi bryr, alltså, och är så här, det spelar väl ingen roll om, för att deras bästa kompis och bög och de bara lesbiskt, va? Gör inte det till så stor grej. De tyckte liksom att jag var lite sådär the only gay in the village, att jag bara I'm gay. Men för mig, det har ju alltid varit, det är ju liksom en stor sak. Och lesbiska kvinnor lever helt annorlunda än straighta kvinnor. Men jag skulle nog ha uppskattat om mina kompisar intresserade sig mer. Jag tycker att den som har frågat, det är en väldigt bra fråga. Men kanske så här, fråga om de ska gå ut på någon klubb, alltså någon lesbisk klubb ihop, eller om de vill liksom, det behöver inte handla om just om sex typ, så tycker du hon är snygg, tycker du, alltså det där tycker jag, det kan vara jobbigt, men Alltså man kan ju fråga, hur känns det? Det måste vara jätteskönt för henne att hon har kommit ut. Så jag ville prata, hur länge tänkte du på det här innan du berättade det? Och har du alltid vetat då? Också så understryka bara, du kan alltid prata med mig. Som du vet, tycker inte jag att det är konstigt eller jag bryr mig inte. Men här är jag är din kompis. Mm.
Precis som man skulle prata om vilken.
Ja, men för grejen är så här, att vara lesbisk, att komma ut, det är inte som att vara straight.
Nej.
Man bara, ja, det spelar ingen roll. Bara, jo, det spelar roll. För att vi är utsatta på ett helt annat sätt. Vi är förtryckta på ett annat sätt. Så att det är bra att de tar det på allvar.
Vi fick ju en mer kontroversiell fråga också. Och jag tänker att vi kan ställa den.
Mm.
Och om du känner att det här rummet behöver vi inte gå in i. Då går vi inte in i det och klipper bort det.
Just det.
Men det var två personer som frågade separat om det.
Åh, vad intressant.
Så här. Hur slutade du röka weed? Jag undrar över hur Kakan gjorde för att sluta röka weed. Vet att hon pratat om att hon gjort det mycket förut men slutat. Min läkare säger att jag också måste sluta. Hur motiverar man sig? Har hon några bra tips när verkligheten blir för verklig och man inte kan röka sig till en paus i skallen?
Var detta den kontroversiella?
Ja.
Nej, men jag slutade röka faktiskt bara rakt av. Det var typ en kväll när jag skulle gå och lägga mig så skulle jag och min kompis sov hos mig. Jag kommer ihåg det så väl och så bara, jag kan inte sova, jag meckar den. Och då så hade jag, vad fan, så är det ingen tändare, så jag var tvungen att typ tända en cig. Alltså jag ställde en cig rakt upp och ner på min platta hemma så att den skulle börja brinna så jag kunde tända den. Rökte lite, gick och la mig, fick en panikångestattack och kräktes. Och då tänkte jag, nej, och det hade jag fått många gånger innan, men det var så, nej.
Avrökning?
Ja,
eller?
Avrökning. Och så tänkte jag, nej, nu får det vara. Och ja, det var svårt.
Hur alltså länge lite, hade du rökt weed då?
Lite fram och tillbaks.
Okej.
Okay.
Men det var också för att jag träffade min tjej och hon röker inte. Jag tycker inte att det är så solidariskt att vara hög när folk inte är det. Kanske inte speciellt solidariskt med mig själv heller. Men jag pratade faktiskt med min psykolog om det förra gången jag var där. Att så här, jag hatar ordet självmedicinering, men det är ju jättevanligt för personer med ADHD att röka. För att man så här, jag blev inte, klart jag blev lite lugnare, men jag blev inte, min hjärna blev inte lugn. Jag skulle bara säga att jag blev lite mer klar i huvudet, lite mer tydlig, lite mer sorterat. Jag jobbade jättemycket, alltså jag kunde jobba, så här, gå hem och röka och jobba. Men jag tycker också att det har gett uppåt jävligt mycket ångest för mig. Inte vetskapen, utan det kemiska liksom. Jag kan liksom inte förstå hur man kan få utskrivet weed mot depression eller mot ångest. Jag kan inte fatta hur det funkar. För det ger ju alltså bevisligen upphov till ångest. Jag vill inte skuldbelägga någon, men för mig har det, alltså jag är så jävla glad att jag har slutat med det.
Tror du att du har ersatt det med någonting? Inte som en, liksom, en drog, men om du har liksom behövt.
Ja, det har jag gjort. Och det är att inte äta kolhydrater, förutom då när man äter för stark mat, så man måste prega in lite ris för att neutralisera. Men för att det gör mig att jag håller mig mer jämn i mitt humör och liksom i min kropp och sådär. Men jag tycker att jag vill inte uppmana någon att så här sluta äta kolhydrater, eftersom så många är så ätstörda så kan det bli jobbigt. Men för mig har det bara varit bra. Det har varit bra för mitt ätmående och det har varit bra för min hjärna.
Mm. För att man dippar inte på samma sätt?
Nej, mindre ångest och mer jämn liksom. Men ja, alltså det finns ju också, jag tror att så här, marijuana rök eller om folk röker hash, det är ju liksom, det tas inte på samma allvar som tyngre droger eller alkohol, men man kan ju, det finns ju avvänjning, man kan ju gå på sådana behandlingar liksom. Jag känner mig mycket mer så närvarande i mitt liv. Nu var det många, många, många år sedan jag slutade, men det, jag är glad för det.
Men det var så från en dag till en annan som bara,
ja.
Det är en liksom ändå återkommande fråga vi får om att, eller ändå från att många vill att man ska prata om den här typen av ämnen.
Mm.
Men jag tänker också, för att för mig är det så här, ja, jag har rökt lite gräs. Det är inte som att jag har haft ett kokainmissbruk liksom. Och jag, alltså det där jag kommer från, folk röker liksom. Det är inte mer med det. Jag har varit väldigt mycket i USA, där är det ju också som vanlig grej. Och jag tycker också så här, jag behöver inte vara någon jävla förebild som man typ måste ha så här ett perfekt CV. Ja, det har jag ju inte ändå, men min psykolog, hon sa det handlar om självmedicinering, men jag vet inte om jag tycker att det är så enkelt. Men det finns, jag skulle inte riktigt säga att jag har ersatt det med någonting annat. det där att man liksom zonar ut och hamnar i en annan state of mind. Jag dricker spö liksom inte speciellt mycket. Nej, jag har nog inte ersatt det med någonting. Och det är det som man måste lära sig.
Mm.
Att inte ersätta dumma eller så här störiga saker med någonting annat. Jag ersatte med fuego på Friskis och Svettis.
Yes!
Yes.
Det är väldigt sällan man hör kvinnor i offentligheten prata om någonting som har med droger att göra. I alla fall vad jag uppfattar det som. Att så här, om Filip och Fredrik typ röker eller tar någonting i ett program så,
i
ja, så är det skönt.
Mm.
En skön grej. Medans om till exempel, nu har ju Little Jinders framträdande blivit någon typ av supersymbol för det, men när hon drack lite TV. Alltså, det, alltså att en kvinna alltid är tragisk på något sätt.
Mm.
Om hon vänder sig det. Medan en kille är mer så här, sökande av sin identitet här, och det är en skön grej.
Och manligt är det. Medan vi, om vi kvinnor missbrukar eller brukar, så är vi ju, vi blir ju direkt osexiga på något sätt. Och det är det som är så speciellt, att om kvinnor är vi blir osexiga och män vill inte ha sex med oss, då är vi körda direkt. Vi måste alltid vara tillgängligt sexuella. Och det är vi inte om vi är kanske utlevande på det sättet. Men jag tänker på liksom, jag tänker på manliga kändisar, typ Micke Persbrandt. Han har väl åkt fast för innehav. Alltså inte en millimeter av hans karriär gick väl dåligt, eller liksom utstrålning eller status.
Nej,
nästa, ja.
Mm. Det blev ju bara ännu mer myten kring
ja,
Micke P.
Och tänk på Sanna Bråding, vilket jävla högt pris hon har fått betala liksom.
Är det många som brukar fråga dig om de här sakerna? Eller
nej.
Liksom, pratar du ofta om det?
Nej, inte om weed. Jag är med i Sanna och Anitas podd. Vad fan heter den? Den heter inte Fyllekollen. Vad heter den?
Det finns någon som heter typ Fyllepodden.
Det är den. Det är Fyllepodden, inte Kollen.
Sa du att du var med i en podd och så trodde du att den hette Kollen istället för rimligare podden?
Fyllekollen. Fyllepodden heter den. Och där var jag med och pratade lite om det. Men jag tycker liksom inte att det har varit, alltså för mig är inte det så här, när jag slutade röka marijuana, så är det inte för mig, utan det är så här, jag rökte sen slutade jag med det. Det är mer så där. Jag har alltid varit så jävla förnuftig och liksom bara, jag är ingen beroende person. Alltså klart att jag har krökat mycket när jag var yngre, typ spytt och hållit på sådär, men jag skulle inte, jag har alltid tyckt att jag har så här haft väldigt bra koll på allting.
Men kanske inte du som person, men jag tänker att det är ändå, att prata om det, att det är väldigt stigmatiserat i Sverige.
Ja.
Jag tänker i Berlin så röker folk typ gräs när de är på café på en utservering.
Eller det är nog stigmatiserande att prata om det, att ge det till sin identitet som offentlig kvinna i alla fall.
Mm.
Men pratar om det gör ju folk hela tiden. Så jag har jättemånga kompisar som röker fortfarande.
Ja, men de kanske inte pratar om det i offentligheten. Kanske inte sitter i...
Nej, de kanske inte är offentliga personer heller.
Men du har ju en podd.
Mm.
Vill du berätta lite om den? För att nu har du ju möjlighet här att förflytta Flora och Frida-lyssnare till...
Ja, Flora och Frida-lyssnare, kom till min podd. Alltså jag skulle säga att det är lite som... Det är typ stora systern till er. Fast alltså, när jag kom på att min podd skulle heta Underhuden, nej, men alltså, då var jag så nöjd att jag... Jag bara, jag är ett geni. Jag blev typ gåsad av mig själv. Nej, men den är ju på L och jag är ju beauty, jag beautybloggar ju där. Och när jag kom på, jag bara, under huden. Det är så mångfacetterat. För det handlar ju om, pratar ju mycket syror och kräm och serum. Men det handlar ju nästan mest om liksom om psykisk hälsa eller ohälsa eller kvinnoöden eller liv eller HBTQ och rasism. Det är liksom en bra blandning. Och de två sakerna kombinerar jag med att prata om utseende, vad man gör med sitt utseende och hur man mår och vem man är. Så har vi har ju liksom varit, eller jag har haft många olika gäster. Ja, men Emma Sjöberg Wiklund har varit där och pratat om hennes galna 90-tals så här, supermodellliv. Frida Gustafsson också har pratat om sitt supermodellliv. Vanessa Falk var där och berättade om att hon bär på en liksom dödlig cancergen, så hon måste operera bort sina bröst, operera ur brösten, så som Angelina Jolie gjorde. Fanna Norrby-Bindau har varit där och pratat om svart kvinna, som har skrivit svart kvinna-boken, pratat om liksom foundations, rasism och hur det är att vara allergisk mot typ citronsyra. Alltså det är vitt och brett, men det landar alltid i liksom kvinnoöden. Jag har haft två killar där också.
Hur kommer det sig att de hamnade i podden?
Ja, båda är ju bögar och Daniel Paris tycker jag har, han är ju väldigt beautyintresserad och skriver mycket om det. Men är också en, jag tycker att han är en väldigt speciell person, väldigt varm, som har förändrats väldigt mycket, och mediebilden av honom har förändrats mycket. Och sen var Tommy X där som jobbar jättemycket med utseende och är stylist och är liksom världsmästare på peruker. Och ja, men vi hade ett jätteintressant samtal om liksom hur så här, hatet mot femininitet ser ut också i bögvärlden. Det var, alltså det, nu har vi fan spelat in hur många avsnitt som helst. De ligger på l.se eller kakan.l.se. Kommer ett i veckan. Snart ska jag intervjua skådisen Bahar Paras och prata om hår och behåring.
Men hur mycket tid lägger du på podden?
Nu är jag så ruttad att jag nästan inte behöver förbereda mig.
Du bara gå in i studion.
Ja, jag är liksom ganska bra på intervjua. Men sen så vill jag ha frågor liksom till mina lyssnare.
Vi har ju såklart folk som vill ha beauty-tips.
Men då får ni gå in på podden och bloggen.
Ja, ah, är det så?
In du, med er.
Okay.
Och där på kakan.l.se, där kan man ju gå in på något inlägg och skriva massa frågor. Nu har jag varit lite ofokuserad för att jag har lett L-galan och hållit på med mycket förberedelse där. Men nu ska jag börja svara igen.
Nice.
Och det är det bästa, att ha så här kontakt med läsarna. Jag älskar mina läsare. Jag är mer besatt av dem än de av mig.
Du har ju fått mig att testa både Dermapen och vad heter den här? Den försäljningen måste jag ha slagit i taket.
Alltså,
det går inte att komma hem till en feminist längre utan att det står minst en sån grej i badrumsskåpet.
Jag vet. Alltså, jag har ändå pratat med Annika som har Skin City som distribuerar Paula's Choice. Jag bara, tror du inte att har liksom inte den här 2% BH Liquid ökat väldigt mycket sen jag började skriva om den? Hon bara, ja, alltså den säljer ju alltid väldigt bra. Nej, men jag är inte nöjd med det svaret.
Vadå, tror... de vill inte medge liksom?
Nej, men jag tror kanske inte.
Alltså, du borde ha fått någon procent där, för jag tror att det är, du hade kunnat vara sett för köpt, ett bra tag.
Jag köpte en 4% i BHA från USA som heter Moss. Och nu ska min kompis Joanna åka till USA. Då ska hon få köpa 9% till mig.
Alltså, jag tror att det ändå är ganska många som lyssnar nu som inte fattar vad vi pratar om.
Nej, men BHA är en syra. Det finns i 1000 masker, i 1000 krämar, överallt. Men det här är en speciell grej från Paula's Choice. Så att märket, som är en liquid som är vatten som man bara klappar in i huden.
Och nu är det igen.
Och då är det liksom, det exfolierar ganska milt och den återfuktar väldigt bra och den går in i porerna och löser upp orenheter, pormaska liksom.
Men jag har jag har AHA.
Ja, men AHA är lite grövre för den är inte så återfuktande. Nej, men det är bra. Alltså, jag kör med 10% i AHA hur många nätter som helst.
Jävlar.
Jag tål ju vad som helst också.
Wow. Men sen är det ju flera som vill ha liksom lifehacks när det kommer till beauty hacks.
Aha.
Så att jag vet att du har ju kört på så här aspirinmasker och sånt.
Ja, det gjorde jag innan, men nu så tycker jag inte att det är, alltså, jag skulle aldrig orka, alltså jag har så många andra masker som jag vill testa och måste testa, så då gör jag hellre dem.
Ja.
Men det är väl ett väldigt bra budgettips.
Ja, det är ett bra budgettips.
Jag tror att det var första gången, eller jag testade någon typ av mask, aspirinmasken, som var någonting annat än de här som man kan köpa på typ H&M och så typ en jordgubbe på och så lägger man på så doftar det typ jordgubbe och det är typ
så plast.
Så torkar
det bara ut huden. Typ.
Exakt. Men aspirinmasken var den första jag hade på det. Jag kände att så, okay, men nu känns som att det händer, eller så att det blir lite jämnt.
Tänk bara på att ni ska tvätta er innan. Och sen efter den så måste ni återfukta kanske med ett bra fuktserum och sen en bra liksom fuktmask eller en fuktkräm.
Ja, det här är ju, det här sparar ju i alla fall mig att gå in och botanisera mer i din lilla värld.
En sak som också är bra, eftersom produkter är så himla dyra oftast, det är att be om prover, för det kan man ju få alltså till oändlighet.
Man kan gå dit varje dag.
Nej, men man kan gå till olika affärer hela tiden.
Perfekt.
Till exempel Kiehl's har ju sådär, de gör ju ingen reklam whatsoever. De kör bara så här mouth to mouth och alltså inte mun mot mun metoden utan att så här djungeltrumman och att de delar ut prover. Man kan gå till Kiehl's, jättebra och få prover hos.
Mm, bra tips.
Mm.
Vi kör en sista fråga tycker jag.
Mm.
Det här är en sån jävla random fråga. Älskar det. Kakan, har du någon sex fail som du vill dela med dig av?
Aldrig failat någonsin.
Professional.
Sex goddess.
Nej, det har jag väl inte. Alltså vadå, tänk när man var så här lite yngre och bara inte visste riktigt. Men jag har ju, nej, det har jag inte.
Har du legat med någon som aldrig hade legat med en tjej förut?
Nej, det är ganska skönt.
Varför?
Nej, men orka ta det ansvaret. Alltså jag kan ta det ansvaret att vara den första, men orka ta ansvaret att hon ska, det är inte ens aktuellt. Jag är tillsammans med Hanna, ska vara tillsammans med henne livet ut.
Hur länge har ni varit tillsammans?
5 år, lite mer än 5 år.
Är ni så kära som ni verkar? För varje gång jag hör dig prata om henne i podden eller någonting så verkligen så här, det är vi for life. Det känns...
Jag är jättekär i henne, men vadå, vi bråkar ju också. Alltså det är som att det är som att vi bara la la la. Nej men kär är jag absolut, jag är superkär i henne. Hon smsar mig precis nu, vet du vad hon skrev? Hej vinnarkungen. Jag bara, vad har jag vunnit? Hon bara, mig bland annat.
Gulligt.
Skön inställning.
Ja, vad säger ni? Ska vi...
Finns det någonting du vill avsluta med att säga till tjejer mellan 16 och 25?
Kan en kvinna få leva? Nej, men tänk också så här, kan era systrar få leva? Det är jävligt viktigt att uppdatera sin syn på systerskap hela tiden, tänker jag. Och verkligen hur man, vad man gör för att främja systerskapet. Det tycker jag är viktigt.
Uppdatera på vilket sätt?
Ifrågasätta sig själv.
Mm.
Och prata med andra om det. Alltså syskap är fan det bästa som finns. Även om det låter så här 70-tals, 68, mossigt.
Det tycker inte jag. Jag tycker att det låter fint.
Ja, men systerskap ger styrka och allt sådär. Mm. Jag är också lite äldre än er. Det har gått några varv hos mig. Anarka feministkören, olika patches på olika krustvästar.
Och jag vill verkligen uppmana samtliga att läsa Kakans bok, hela Kakan.
Ja, den är så stark.
Den är superfin. Det var ju väldigt stort för mig på bokmässan att få ha ett seminarium med dig och Alexandra.
Ja, det var underbart.
Du måste förstå den grejen att när jag så här, de ringde mig från förlaget och bara, ja, nu är det så här att du och Kakan och Alexandra Pascalido ska ha ett stort seminarium. Jaha! Och så skulle jag så här bara verka lite cool för att så här, ja men det är chill, det klarar jag. Och så var det ändå så här. Ja.
Va? Jag tyckte det var helt underbart där. Så bra publik också. Har ni läst Alexandras bok på Mammas gata?
Nej.
Jag blev helt knockad. Jag har inte alls fattat att hon hade varit med om den sortens hot. Eller, alltså, wow, läs den. Finns i pocket. Min bok kommer också ut i pocket nu i mars, tror jag. Så är den billigare. Finns också på e-bok och på så här läsbok. Vad heter det? Jag läser in boken, ni fattar.
Ljudbok. Och på bibblan, obs. Ja. Folk glömmer det väldigt ofta. Mm. Folk bara, jag har inte råd att köpa din bok. Jag bara, nej, det finns bibliotek. Mm.
Och så kan ni köpa och dela med varandra.
Det är väldigt fint.
Ja, det är viktigt. Det är viktigare än att jag tjänar några pengar.
Mm.
Eller? Jo, jag ska. Åh gud, jag är så kissig nu.
Ja, men nu ska vi säga hej då. Så att, tack som fan för att du kom.
Alltså, tack för att jag fick komma. Jag känner mig honored.
Ja, men vi känner oss honored att du ville komma.
Bra.
Tack för att du har lyssnat.
Hashtagga Flora Frida.
Hashtagga Kakan.
Puss och kram.
Puss och kram.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.